Ja, gott att vara här igen i Free Church. Jag gillar fria församlingar. Kristus har kallat oss till frihet, eller hur? Ja. Amen. Ja. Och jag tror det är väldigt viktigt just det här att vi förstår att församling, det är liksom inte någon organisation eller det är inte någon institution, utan församlingen, det är någonting, det är en utpost av himlen. Det är Guds rike på jorden. Och det är så underbart att då behövs det inga samfundsledare eller någon påve eller någon hierarki eller någonting sånt. Utan Gud kan tala direkt och det är det han gör. Paulus han säger, du behöver inte slå upp det nu, men han säger ungefär så här i 1 Korinthierbrevet 14. Efter det att han har räknat upp då en massa saker på hur det inte ska vara och så vidare. Men hur ska det då vara, säger han. Det kan ju vara bra att få veta hur det ska vara då, när man vet hur det inte ska vara. Och då ger han då exempel på just det här att när ni kommer tillsammans, ja, då har var och en något särskilt att med. Något särskilt. Alla kommer, därför att Gud talar inte bara genom en pastor. Eller det är inte bara påven som kan läsa Bibeln och förklara vad det står, eller någon präst, utan vi kan alla läsa Guds ord och Gud talar till våra hjärtan. Och det gör att vi får någonting särskilt. Alla får någonting särskilt ifrån Gud. Det är särskilt därför att det kommer från Gud. Och då kommer vi tillsammans och så har var och en någonting särskilt. Då blir det inte som vanligt, då blir det särskilt. Och det så Gud vill ha det, att vi liksom kommer in i det här, att vi inte liksom bara blir såna här konsumenter, utan att vi är i allra högsta grad producenter. Vi är med, nu kommer vi tillsammans och Herre, tack att du gav mig det där ordet, nu måste jag få dela det med mina syskon. Nu känner jag, det bara brinner, jag bara brinner upp, jag måste få dela det. Så vill Gud ha det i sin församling. Och jag är alldeles övertygad om att det är fortfarande så, även om vi så att säga har brytit oss loss ifrån institutionerna och allt sammans det här, och det har skett liksom i olika omgångar från, kan man säga, Luther och framåt, så tror jag ändå att det finns steg som behöver tas för att vi verkligen liksom ska få komma tillbaka till det här apostlagärningarnas gudstjänstliv och församlingsliv. För att åtminstone så har jag den uppfattningen att där har vi mönsterbilden, där har vi det som liksom Gud vill. För att Gud har inte ändrat sig eller blivit mera förståndig med åren eller någonting sånt, så att han tycker att nu ska vi göra så här istället. Nu har Gud vuxit till och liksom fått det hela att utvecklas, och nu ska församlingen inte se ut som den gjorde när han liksom lät den födas, utan vi måste krångla till det lite mer och ha lite, lägga till lite så här, va, så att ja. Du vet, lite rökelse och ikoner och all möjligt bråte som han kommer med. Och jag läste en rapport, det var någon som hade varit på Verkan Säby. Och jag blev helt chockad hur man kan ställa till det. När man läser hur enkelt det är. Och så gör man precis tvärtom. Krånglar till det och gör det svårt så att inte en människa kan begripa vad de håller på med. Och ärligt talat så tror jag vi behöver bli enkla och ödmjuka och kliva ner från allt det här märkvärdigheterna och de här djupdykningarna. Man dyker så djupt som man vet knappt om man kan komma upp igen. Nej, vet ni vad? Det här enkla evangeliet, det står igenom alla tider. Och det är det som Gud har gett oss. Och därför så står det så här i Judas brev att han uppmanar oss allesammans att kämpa för den tro som en gång för alla har överlämnats åt de heliga. Och man tittar åt alla möjliga håll och det finns något koncept här och någon förebild där och det finns någon som har lyckats med det konceptet och det gick ju bra i den världsdelen, då måste det ju gå bra här. Men tänk om vi kunde titta in i den här boken istället. Och då blir det väldigt mycket enklare. Då behöver vi inte ha så mycket annat. Och faktum är att det fungerar. Det här enkla, det fungerar. Därför att Guds ord är levande och kraftigt och skarpare än något tvegat svärd. Det är det vi har fått för att strida med. Och när de i apostlagärningarnas tid liksom gick ut bland människorna så var det inte liksom med olika koncept eller rökelse eller ikoner eller någonting annat. Utan de kom med Guds ord. Och det står att Guds ord hade framgång. Och det innebar samtidigt att Satans rike hade tillbakagång. Det är så varje gång Guds ord har framgång, då har Satans rike tillbakagång. Då trycks det tillbaka. Och det som Jesus talar om, att gå in i den starkes hus och binda honom. Och sen så att säga plundra honom. Ja. Vi ska se till att så många som möjligt kommer ut ur Satans rike, ur Satans slaveri och får möta Jesus. Det är vår uppgift. Och sen så den här verksamhetshysterin och alltihop det här. Jag skäller inte på andra, jag har hållit på likadant själv, så att jag vet vad jag talar om. Jag är gammal nog att kunna tala på det här sättet. Jag har gått igenom alla de här olika grejerna, så att lite erfarenhet har jag. Men jag vet en sak, genom allt så vet jag, halleluja, det enkla, det som finns här, det är det som håller. När moderna kommer, nu är det vindkastet liksom i modet, nu ska det vara så. Sen kommer nästa vindkast. Ena gången ska det vara så stilla och så tyst och nästa gång så ska det vara stökigt och bråkigt. Men liksom, det spelar väl ingen roll vilket det är, men bara att det är den helige ande som får komma. Och jag växte upp i väckelse. Jag var 10 år när väckelsen kom. Jag såg ett reportage ifrån, det var faktiskt här förra året, så var det ett sånt här, en dokumentär från väckelsen då på 60-talet. Och då skrev man i rubriken att på 60-talet slår den frireligiösa Maranata-rörelsen ner som en bomb i Sverige. Och jag var 10 år när den här bomben slog ner i Örebro. Men det var ingen frireligiös bomb, utan det var ett nedslag av den helige ande. Och det var en väckelse som bröt ut. Och det var människor som precis på pingstdagen så fick de uppleva det här att plötsligt kom det från himlen. Från himlen! Inte från USA eller Australien, alltså från himlen kom det. Och det skedde saker och jag var 10 år. Och jag förstod det lika bra som alla de andra. Nej, men det är så enkelt, va? Så att ett barn kan förstå. Och hela atmosfären blir förvandlad. Det blir en klimatförändring. Och över städerna så liksom det var som att de här demonerna som liksom finns, de här förstarna som finns över städerna, att de liksom de trycks undan, va. Och så börjar människor och känna den här längtan efter Gud och börjar söka upp de här märkliga mötena som är i Folkets hus och blir frälsta en efter en, de här raggarna. Och jag minns det var ett ord som liksom fanns överallt hela tiden. Och det stod på banderoller ovanför de här sångarna, så stod det: Jesus Kristus är densamme. Hebreerbrevet 13:8. Och det proklamerades att samma kraft som fanns i apostelgärningarna, det finns för oss idag. Och jag har läst också i den här boken att det står så här att tron kommer av predikan. Så att jag predikar det här därför att jag vill se det. Och jag vill att den här tron ska födas i alla våra hjärtan runt om i hela det här landet. Att det finns ett folk som tar tag i det här. Den kraft som fanns i apostelgärningarna, den finns för oss idag. Jesus Kristus är densamme igår, idag, så och i all evighet. Och därför ska församlingen också vara densamma. Amen. Eller hur? Visst är jag logisk? Om Jesus är densamme och han är församlingens huvud, då ska väl inte församlingen se annorlunda ut idag än den gjorde då? Jesus är densamme. Ja. Amen. Halleluja. Då kan vi förvänta det att det som skedde här, det ska ske nu också. Och då är det så här, vad ser vi då när vi läser i Apostlagärningarna? Jo, det var väldigt mycket bön. Det är som att gå från det ena bönemötet till det andra. Det börjar i bön. Man samlade på översalen och man bad. Och ni ska vara samlade, ni ska inte gå ut och vittna. Ni har varit med mig nu i 3 år, sa Jesus. Men ni ska inte gå ut nu direkt och vittna, utan ni ska invänta här. Halleluja, det Gud sänder från höjden. Och så händer det på pingstdagen. Då plötsligt kom det från Amerika. Från himlen. Halleluja. Det var som ett våldsamt dån som kom fram. Och det är den här, det är liksom mot det hållet vi ska ställa vår förväntan. Att Gud. Och det var de här arma stackarna. Jag menar, vad hade hänt med dem? De hade låst in sig och gömt sig för judarna. De var livrädda när Jesus hade dött. Och Petrus, han förnekade Jesus. Nej, jag känner inte honom. Alltså, fega krakar, fiskare. Vad kunde man förvänta? Ingenting. När folk tittade på dem så sa de att det var bara olärda män ur folket. På grekiska idiotes. Alltså, det var nollor. Men halleluja. Gud tog de här människorna. Och så gör han igen. Han frågar inte, vad har du för titel framför namnet då? Eller hur lång utbildning har du? Ska vi se om vi kan ha någon plats för dig här i mitt rike. Nej, han gör inte så. Utan han frågar, hur stort utrymme har du i ditt hjärta? Vill du bli fylld av den heliga ande? Vill bli utrustad av mig? Halleluja. Jag tror vi upplever så, eller hur? Jesus, vi vill bara ha allt vi kan få ifrån dig, för vi vill tjäna dig. Eller hur? Halleluja. Så att Jesus Kristus är densamme, det stod på banderoller och det stod i annonser och det fanns alltid i vittnesbörden. Jesus Kristus är densamme. Och det var möten i hyrda lokaler, i tält, ute på gator och torg och överallt så var det möten. Och resultaten lät inte att vänta på sig. Den väckelsen som gick fram i Norge och Sverige då i början på 60-talet, det var tusentals som blev frälsta i Skandinavien. Tusentals som blev frälsta. Och när man reser i landet nu så möter man ofta på olika platser någon som blev frälst. Ja, de är ofta pensionärer nu, men De var med och de blev frälsta och de mötte Gud. Och det var full fart. Jag berättar lite grann om det här bara för att visa att Gud han kan göra det även i vår tid. Och det blev liksom olika reaktioner. Och man skrev i tidningarna. Och Bildjournalen var en sån här tidning som normalt skrev då om liksom popidoler, och det var ju Beatles och Elvis och så vid den tiden då. Men så gjorde de ett reportage, de skulle ju på det här Maranata då som var så märkligt då. Och då kommer de, så skriver de så här i ingressen: ansikten glöder och ögon lyser och armar sträcks extatiskt i höjden. Jubelrop stiger, rytmerna från gitarren sätter salen i sugande stämning. Har vi besökt en ny rockgala? Nej, inte alls, skrev de i ingressen. Och så var det. Det var liv och rörelse, men det kunde också vara stilla. Men framförallt så var det den helige ande som verkade, och det kunde man verkligen se av frukten. Just genom människors frälsning, just genom att människor blir helade, människor blir fyllda av den helige ande. Det var ingenting konstlat, det var ingenting som man hade liksom pressat fram genom att använda vissa koncept och metoder, utan det var någonting som man hade fått genom att man hade varit i bön på övre salen och inväntat det som kom plötsligt från himlen. Så blev de fyllda. Och de här stackars krakarna som hade gått och låst in sig, helt plötsligt så ser vi Petrus. Han träder upp liksom med risk för att gå samma öde till möte som sin mästare. Så ställer han sig inför hela folket. Och så talar han om att denne Jesus Kristus, Messias, ni har dödat honom. Han kallar dem för mördare. Men Gud har uppväckt honom. Och det är genom hans namn som det som ni ser här sker nu. Det är genom att människor blir fyllda av helig ande, och längre fram så ser vi hur den lame mannen reser sig upp och man ställer frågor. Och så ser man att man får förklara. Det är genom den kraft som verkar genom det namnet. Halleluja. Och så ser vi det liksom temat genom hela apostlagärningarna. Det är Jesus. Det är Jesus. Apostlagärningarnas första vers, så säger Paul så här, han skriver till en man som heter Theophilus. Ingen vet vem han var, men det står att han hette så. Och han var nyfiken på den kristna tron. Och så säger han, för det är Lukas då, han skrev ju Lukas evangelium, och så fortsätter han då med apostlagärningarna. Och säger han, i min förra skrift, käre Theophilus, så skrev jag om allt det Jesus gjorde och lärde. Alltså inte, och det här tycker jag är så bra. Därför att kristendom, församlingsliv, det är liksom inte teorier, det är inte lära, det är inte troslära bara. Det är inte liksom någonting som vi kommer och så får vi en slags kunskap, om det så är en andlig kunskap. Utan det handlar om både att ta emot kunskap och att praktisera det. Det han gjorde och lärde. Gjorde kom före, lärde. Och sen kommer apostlagärningarna. Och då fortsätter Jesus. Det Jesus började med, det fortsätter han att göra. Genom sina apostlar och genom sina lärjungar och genom församlingen så fortsätter han att göra det han gjorde i evangelierna. Och en del säger att ja, sen när Bibeln var sammanställd, då upphörde den här kraften, då stängde Gud av alla kranar. Då tog det slut. Och de som säger så, de kallas för cessationister. Det innebär att det här, det var bara till för en bestämd tid. Men det stämmer inte. Det stämmer verkligen inte. Utan vi kan se genom hela historien hur Gud har verkat på det här sättet. Och han fortsätter. Och det jag vittnar om att jag fick uppleva i min barndom. Och det jag har sett så många gånger. Och jag menar som har skett så många gånger. Både före och efter det. Att vi vet att Gud är densamma. Att Jesus Kristus är densamma. Han verkar och han vill verka. Han vill Men han väntar på ett folk som liksom förväntar att vi rullar inte på i våra hjulspår och vi har lärt oss att det här går det till att ha församling och så rullar vi på och så har vi liksom det här maskineriet. Och jag måste läsa en grej. Det var han, ska vi se, Frank Mangs. Han var ju faktiskt med om den största väckelsen som har gått fram i Norden under de sista 100 åren. Och han skrev någonting om det. Han gav ut en bok 1944 som hette Andliga väckelser. Och jag kan se om jag hittar, jag fick med så mycket papper här nu. Men det finns här. Han säger så här. Jo, här. Jajamän. Så här säger han. Att han var ju alltså det här synliga redskapet i den här väckelsen i Oslo. Alltså det var någonting alldeles oerhört. Det var tiotusentals som blev frälsta. Och så säger han. För en själ gripen av Gud finns på denna sidan pärleportarna ingenting så underbart som en genuin andlig väckelse. Allting annat kan bli gammalt och enformigt. Sånger kan bli ursjungna. Andliga sanningar utslitna. Verksamhetsformerna tjänar ut. I en äkta väckelse förnimmer man den himmelska världens närhet som aldrig annars. Bönelivet blir friskt. Halleluja. Bönelivet blir friskt och naturligt. Och man lever i bönen dag och natt. Det blir aldrig enformigt och långrandigt. Men domnar bönelivet bort blir det bara ett skramlande maskineri, skrev han. Och faktum är att det finns väldigt mycket av skramlande maskineri och väldigt lite av väckelse. Men det ska vi vara med och ändra på i det här landet. Och vi ska bara söka Gud och göra precis som de första kristna gjorde. Det började i bön, halleluja. Och de blev uppfyllda av en helig ande. Och så går det ett par kapitel och så kommer fjärde kapitel och så. De blev uppfyllda av den helige ande. Det var inte bara en engångsföreteelse. När man frågar någon, är du andedöpt? Ja, jag blev andedöpt 1982. Ja, men lever du? Ja, jag... Alltså, vi behöver förnyas dagligen i detta andens liv. Det är ett flöde som Gud vill ska flöda genom oss. Halleluja. Och så här står det, jag ska läsa ifrån Habakkuk. Och jag använder mig av 1917 års översättning. Jag säger så här, det här är liksom inte en slags verklighetsflykt eller nostalgi eller någonting sånt här, utan att jämföra, det är naturligt för en bibeltroende kristen att jämföra med apostlagärningarna. Och det är också naturligt att känna saknad och otillfredsställelse och missnöje när det man ser och upplever av församlingsliv är någonting annat än den ursprungliga mönsterbilden. Och denna saknad uttrycks i Bibeln när det alltså inte handlar om en slags osund kritik eller bitterhet, som en hunger och törst som är född av den helige ande. En hunger och törst som är född av den helige ande. Där börjar det. Halleluja. Saliga är de som hungrar och törstar. Till de ska bli mättade. Halleluja. Och då säger Habakkuk så här i tredje kapitlet, andra versen. 1917. Herre, jag har hört om dig och häpnat. Herre, förnya i dessa år dina gärningar. Låt oss förnimma dem i dessa år. Och genom generationerna så har alltså den här hungern och törsten kanaliserats in i ordet. Och in i ett djupare böneliv. Och som ett svar på bön så har den heliga ande kommit och lett tillbaka till det andens liv som har gått förlorat. Och så har det också verkat omvändelse ifrån de kompromisser som liksom har tillkommit under tider av andlig torka. Det som har stått i vägen för andens flöde. Så att det här är en process, de här hungriga och de här törstiga som sätter sig i rörelse. Gud, jag står inte ut. Bra, säger Gud. Jag har väntat på det, säger han. Ja, men jag orkar inte längre. Underbart, säger han. Jag har väntat på att du skulle ge upp. Ja, men vi ska väl inte ge upp. Ja, faktum är att människans slut, det är Guds början. När vi slutar veva positiv. Halleluja. Och så är Gud, vad ska jag göra? Ja, tack för att du frågar, säger han. Ja, men det är ju så att vi många gånger så vi har liksom lärt oss att så här ska det gå till och så här ska man göra. Och så har vi hämtat våra bilder kanske ifrån olika traditioner då som vi har anammat eller någonting. Men så Gud vill tala rakt in i den här tiden till sitt folk. Och det är inte säkert att de här traditionerna som vi har, och de behöver ju inte vara långa. Jag menar, det behöver ju inte vara att vi har med oss någonting från kyrkofäder eller sånt. Det kan ju vara 10 år. Eller det kan vara som i mitt fall, ett antal decennier. Alltså det handlar inte om att vi ska upprepa någonting eller försöka, utan det handlar om att vi ska kunna höra vad anden säger till församlingen. Att vi ska få våra andliga sinnen så uppfräschade så att vi kan höra och att våra andliga ögon kan se och förstå. Gud, vad vill du göra i denna tid? Men framförallt inte försöka liksom ta hjälp av en massa såna här andra knep och koncept. Åh, jag är så trött på det. Jag har sett så mycket av det. Och jag har prövat själv också, så jag ska inte skälla på någon annan. Men jag längtar verkligen efter. Jag vill ha det äkta. Och Herren talade till sin profet Jeremia i något av kapitlen, jag vet inte just nu, men han säger så här att om du skiljer det äkta från det oäkta, då ska du få vara som min mun. Om du skiljer det äkta från det oäkta, då ska du få vara som min mun. Och det här är speciellt viktigt i den tid som vi nu lever. Därför att det finns så mycket. Och det är precis som att djävulen, han har bestämt sig för att han ska verkligen liksom försöka nu och locka över Guds folk på sin sida. Och så lägger han sig liksom nära in till och blandar. Och du nämnde här om villfarelse. Villfarelse. Villfarelse är en sanning som har farit vilse. Alltså, det har sitt avstamp i sanningen. Och det är därför en villfarelse är mycket farligare än en lögn. För en lögn, det är lögn rakt igenom. En villfarelse, det är en blandning. Den blandar in sanning i lögnen. För att liksom få det att framstå som att det är sanning. Och då är det många som liksom duperas och går på den här bluffen. Vi har ju fått nya sedlar nu. Och handelsanställda, de som jobbar i butikerna, De har fått gå speciella kurser och lära sig och ta väldigt lång tid och känna på sedlarna och lukta på dem och bara titta på dem och lära känna igen hur ser en äkta sedel ut. För att man ska kunna skilja de äkta ifrån förfalskningar. Och det behöver vi också göra. Och vi behöver väldigt mycket utav det som Bibeln kallar för andebedömningens gåva. För att det är väldigt mycket andar ute och svävar nu. Och det är en sak som vi hör det här när det kommer utifrån. Men som Paulus säger att bland er själva ska män uppträda som talar vad förväntar. Och det har vi liksom sett och det har vi hört och hur då de här budskapen har gått ut. Och det låter så bra och man har sån otrolig förmåga att artikulera sig och tala på ett sätt. Alltså man använder språket på ett sätt så att det låter ju nästan bättre. Ja, det låter bättre än den här boken. Men det här enkla det håller. Vi behöver inte ha det där komplicerade. Vi behöver inte ha någonting utav det. Det är så enkelt så en 10-åring kan förstå. Så enkelt är det. Bed så ska du få. Det behövs ju ingen lång utläggning för det. Jesus säger bed så ska ni få. Och så säger han i versen efter. Till den som beder han får. Han säger det liksom 2 gånger. Gick det in? Den som beder, han får. Halleluja. Där börjar det. Ja, det börjar med hungern och törsten. Sen kommer bönen. Halleluja. Och då kanske man får bryta igenom. Och förr så använde vi såna här uttryck som att be sig igenom. Man ber sig igenom. Eller man får ett genombrott. Halleluja. Och vi har försökt med så mycket. Åh, tänk om vi, ska vi göra så eller ska vi lägga till den verksamhetsgrenen? Kanske vi ska pröva med det. Tänk om vi skulle göra lite förändringar. Men hallå. Bed så ska ni få. Är det för enkelt? Eller är det för svårt? Halleluja, Gud vill resa upp bedjarna i det här landet. Och jag vet att jag nämnde om det förra gången jag var här. Men jag känner varje gång när jag är ute så jag vill påminna om det här. Och det är det som har med det här bönelivet som vi läser om här i apostlagärningarna. För det står att det började i bön som jag sa. Och det fortsätter. Och vi läser när vi kommer i det 4:e kapitlet så står det att Petrus och Johannes de hade varit ute och vittnat om Jesus. Och de hade blivit förbjudna att tala i det namnet. Och jag menar, det fattar ju vem som helst. Att man inte kan låta bli att tala om Jesus. När man har liksom blivit fylld av den heliga ande. Men då kommer de till sina egna. Halleluja. Sina egna. Amen. Det är viktigt att ha några som man liksom, när det är jobbigt va, då vet man vart man går. Då vet man vem man talar med. Man lämnar inte ut sig till vem som helst. Men man har några som är sina egna. De kom till sina egna. De berättar vad som har skett. De kommer tillsammans. Och de ropar till Gud i ett akord. Alltså, samstämmigt, samma tonart, olika instrument. Man spelar samma stycke, samma tonart. Man ropar till Gud. Herre! Och så ber man, se till oss och så ber man om detta. Och ge dina tjänare frimodighet att förkunna ditt ord. Och så bad man. Och så bad man sig igenom. Och vad som hände? Jo, hela platsen skakade. Och så står det att alla blev fyllda av den heliga ande. Halleluja! Alla då vid det tillfället var 5 000. 2 stycken hade blivit stoppade av stora rådet. ni får inte predika i namnet. Nu står det att alla 5000 blev fyllda av den helige ande och gick ut och predikade. Så de fick 5000 tillbaka när de försökte stoppa två. Och det står att ja, men ni har ju fyllt hela Jerusalem med det namnet. Och liksom fariserna var alldeles förskräckta. Halleluja. Vad var det som gjorde dem så här galna? Det var att de var hungriga och törstiga och började ropa till Gud. Och bad om det som fadern hade lovat och fick det. Och när de fick det, då blev de bara sådana. Halleluja. Vi behöver komma tillbaka to basic, till det enkla. Inte söka i allt möjligt, utan söka där det finns. Söka där det finns. Jesaja 55. Och ett, hör alla ni som törstar, kom till vattnet. Och ni som inte har pengar, kom och köp säd och ät. Ja, kom och köp utan pengar och vin och mjölk för ingenting. Varför ger ni pengar för det som inte är bröd? Era inkomster för det som inte mättar. Hör på mig, så får ni äta gott och er själ njuta av feta rätter. Vänd er öra hit och kom till mig. Hör, så får er själ leva. Och så att vi behöver inte hålla på och söka annat, utan vi kan komma dit där det finns. Och så får vi också se att det som han har lovat, det vill han göra. I första Mosebok 26 och 15 så står det om Isak. Att han, det blev en hungersnöd i landet. Och hungersnöd, andlig hungersnöd i landet. Det är som i Sverige, eller hur? Och det fanns inte vatten att få, för alla brunnar som hans far tjänare hade grävt mellan hans far Abraham levde, fyllde filisterna igen med jord. Men vad gjorde Isak? Han grävde på nytt fram de vattenbrunnar som hade grävts på hans far Abrahams tid. Han gav dem samma namn som hans far hade gett dem. Och så upptäckte han gjorde en upptäckt, Isak. Han upptäckte någonting. Där var det alltså hungersnöd. Det var ingen som liksom hade någonting att dricka. Och när då filisterna, eller det som har med världen att göra, när man grävde undan allt det här som de hade fyllt igen, de här brunnarna med, man fick undan det, så får de titta och så ser de, ja, men vattnet finns ju där, det har ju funnits där hela tiden, det var ju bara att det var en massa jord i vägen, grundvattnet fanns ju där. Och så är det, vi kanske behöver gräva undan lite. Vi kanske behöver se till att rensa de här brunnarna. Halleluja. Så finns det här friska vattnet för oss också. Friskt, levande och sunt. Som det alltid har gjort. Halleluja. Och det är ett sånt sökande efter rötter idag. Och en del, för den här rotlösheten, det beror ju helt enkelt på tidsandan och den kultur som vi lever i, postmodernismen, som säger att det finns inga sanningar och man liksom river undan grunden för människor. Men och då blir det också, då blir det kristna också som blir så här förvirrade och vilsna och börjar och söka. Och en del, de hamnar i en slags judendom. De börjar söka i ceremonier och det blir viktigt med att fira högtider vid bestämda tillfällen och göra speciella saker och ordna och inordna allt efter då, så att säga, judiska ceremoniallagar och liknande. Andra, de säger nej, vi måste tillbaka till kyrkofäderna. Och det här med kyrkofäder, jag har läst, jag håller på att skriva en bok. Det gjorde jag kanske förra gången jag var här också, jag kommer inte ihåg. Men den skulle varit färdig för ett halvår sedan, men den är inte färdig än. Det tar längre tid än man tror, så börja aldrig att skriva en bok. Det tar, ja, mycket tid, men det blir en bra bok. I alla fall, vad sa jag? Jo, och då börjar man söka i det här med kyrkofäder och liknande. Och då har jag fått studera det här speciellt nu under det här. Ja, jag har gjort det i många år, men under det senaste året alldeles speciellt. Och så har jag fått se, det gick verkligen inte lång tid efter liksom apostlarna var borta att det började ske förändringar. Och jag tror att Paulus, han såg lite grann runt hörnet när han säger så här att utsläck inte den heliga ande. Och bedröva inte den heliga ande. Och han gav de här varningarna, alltså uppliva nådegåvorna. Och han försökte verkligen se till att det här andens liv får inte försvinna. För att vad som sker när den helige andes liv liksom tynnar bort så här. Då kommer ersättningarna. Då ska man kompensera tomrummet med en massa andra saker. Och då blir det så viktigt med en massa yttre saker. Och då kommer det ena efter det andra som ett brev på posten. Alltså, då blir det viktigt med ikoner. Det är en ersättning. Då blir det viktigt med att istället för, liksom för den heliga ande så ska man ha rökelse. Och så ska man ha liksom en massa andra saker som är sån här yttre. Alltså det är en slags sinnenas religion. Istället för anden så blir det någonting som tillfredsställer sinnena. Och så blir man liksom stämningsfull och mystisk och allt sammans det här. Det är en slags perverterad andlighet skulle man kunna säga. Hur fick jag det ifrån? Ja, men jag tror att det är det. Ja, i alla fall. Så det är ersättningar. Men Paulus han var noga. Bedröva inte den heliga ande. Utsläck inte anden, för då kommer det annat. Och du kan ju tänka dig liksom, det var ju så enkelt. Det var ju så enkelt i den första församlingen. Det fanns ju ingenting, det står ju ingenting här om hur de hade utsmyckat sina kyrkorum. De hade inga kyrkor. De samlades i lokaler där det fanns eller ute bland folk eller överallt. Det här med kyrkor, det kom några hundra år senare och så vidare. Och prästskrudar och allt. Det fanns ingenting sånt att titta på. Och du kan ju tänka dig, om det är så enkelt och så försvinner den heliga ande, vad finns det då? Ingenting. Så nu måste vi kompensera här. Så börjar det. Och så börjar man att titta liksom på de här andra religionerna, hur de utövade sin kult. Och så såg man att ja, men de har ju såna här bilder och statyer och grejer. Och, ja, men det där ser ju läckert ut, det måste vi pröva. Och så började de här grejerna komma. Och så kom alla de här lärorna runt omkring det här. Och det ena lades till det andra. Hela tiden. Man hämtar upp ifrån samtiden. Och så finns det då en del som säger idag nu då, vi ska gå tillbaka till kyrkofäderna. Varför ska vi gå tillbaka till kyrkofäderna? Jag förstår inte det. Varför kan vi inte gå dit direkt där Jesus är? Varför kan vi inte gå till honom? Varför ska vi gå till kyrkofäderna? Och varför ska vi liksom gå tillbaka till judedomen? En del, de ska liksom hamna före Kristus, andra långt efter. Men hallå, det är väl till Jesus vi ska komma. Det är väl den första församlingen vi har som mönsterbild. Låt oss gå dit då. Är det för enkelt det här? Du vet att allt det här andra, det finns ju liksom lite grann, det är ju lite spännande, för det finns ju lite grejer man kan göra. Ja, man kan måla såna här ikoner. Jag läste någonting om att det har blivit så väldigt populärt nu med såna här i kurser. Bilda det här, vad heter det, bildningsförbundet, vad det heter. De ordnar kurser nu, man kan lära sig måla ikoner. Det blivit jättepopulärt. Ja. Uttråkade kristna som har det så tråkigt i sina gudstjänster så de måste måla ikoner. Ja, det är synd om dem. Jättetråkigt. Ja. Men ja. De får väl hålla på och måla, men jag för min del, jag vill nog hämta min inspiration i den här boken. Jag vill inte hämta den ifrån det som kommer från andra religioner. För det är precis vad det är. Det är avgudadyrkan. Det kommer ifrån avgudadyrkan. Och jag talade om det igår. Det är faktiskt så att ska vi få vara med om det här som står här, då behöver vi rensa upp. Då får vi elda upp ett antal såna här ikoner och avgudabilder och annat elände. Och göra oss av med allt skräp som liksom blockerar, alltså som ligger i vägen. Därför att vi behöver en Johannesväckelse. Johannes döparen, han predikade, bered en väg för Herren. Och det behöver ropas ut i det här landet. Bered vägen för Jesus Kristus. Röj undan allt annat som ni håller på med. Åh, kom, släpp alltihop det där. Vänd blicken mot honom. Det är han som ska ha vår uppmärksamhet. Det är han som ska vara i centrum. Det är han som ska vara vårt fokus. Halleluja. Det står så här i Jeremia 17 och 7. Men välsignad är den man som förtröstar på Herren. Den som har Herren till sin förtröstan. Han är som ett träd planterat vid vatten och som sträcker ner sina rötter till bäcken. Vi talade om att söka rötter här. Hallå. Han sträcker ner sina rötter till bäcken. Det fruktar inte om hetta kommer. Dess löv är aldrig, alltid gröna. Det blir inte förskräckt om ett tomt år kommer. Och det upphör aldrig att bära frukt. Nu har jag hållit på för länge, ser jag på klockan. Men vi ska ta en paus och så ska vi fortsätta sen. Halleluja. Amen. Tack Jesus att du vill utföra ditt verk i Sverige idag. Du vill utföra dina gärningar. Herre, vi är trött på allt annat här. Allt mänskligt. Allt maskineri. Herre, vi vill ha dig. Vi vill ha det äkta. Vi vill ha det som finns i ditt eget ord, Herre. Vi vill ha det som kommer från himlen. Tack för den heliga ande. Halleluja. Utför ditt verk igen i vår tid. Vi har hört om dig och häpnat, Herre. Vi vill se dina gärningar. I Jesu namn. Amen.